välkomna tillbaka till Break It Podcast. Det är äntligen dags för oss att spela in ett nytt avsnitt. Jag heter Åsa Johansson, jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig i studion har jag...
Julia Lundin, reporter på Break It.
Är du taggad?
Ja!
Så taggad! Det är jag också, för vi har massa spännande att bjuda på idag. Och vi har ju vårt upplägg där vi pratar om våra möten vi haft i veckan. Vi ger er 5 snabba nyheter från de senaste dagarna och så har vi våra snackisar. Men först har vi ett meddelande från vår kollega och Break It's medgrundare, Stefan Rundell.
Yes, det ska bli riktigt spännande att lyssna på era spaningar här i podden inom kort, men jag är faktiskt, måste jag erkänna, nästan eller kanske ännu mer peppad över att här och nu kunna berätta att Swedbank är med oss igen som huvudsponsor av podden. Och som en röd tråd genom det här samarbetet så kommer fokus ligga på någonting som vi kallar för långsiktigt hållbara affärer. Det är såklart det här med att man ska vara ett grönt och klimatsmart företag i centrum. Men vi definierar också hållbara affärer som att man ska ha koll på sin affär och sin strategi som entreprenör. Och inom ramen för det här samarbetet kommer vi bjuda på en massa godbitar. Vi snackar event, webbinarium, specialpoddar och native-artiklar. Håll ögon och öron öppna för att inte missa någonting av detta. Superstort tack säger jag till Swedbank för att de backar oss på en massa olika sätt genom hela året och inte minst sponsorerna i denna podd. Och med detta meddelande lämnar jag över till mina härliga kollegor. Kör!
Tack för det, Stefan. Men då så, Julia, vad säger du? Ska vi köra igång det här på riktigt?
Vi kör igång.
Ja, jag vill ta ton här och berätta om mitt möte jag hade, faktiskt inte den här veckan, utan det var här om veckan. Det var med en person som heter Matilda Wibom Westerberg. Hon är grundare av Juniper, en e-handlare som vill, du vet, ta den där lyxiga hotellkänslan hem till privatpersoner i form av exklusiva sängkläder, handdukar, badrockar och så vidare. Och det här bolaget grundade hon tillsammans med sin make Jakob Wibom Westerberg 2019 var det. Så det är ännu ett par äkta makar i entreprenörssfären. Och de har faktiskt fått slita ordentligt med sitt bolag de senaste åren.
Vad var det som hände?
Jo, men det var alltså, ganska mycket faktiskt. Så dels handlade det om prisuppgångar på bomull, bland annat orsakade av underproduktion i de 3 största producentländerna, alltså Kina, Indien och USA. Och störningar i leveranskedjan och covidutbrott i fabriken. Och ja, det var en hel del grejer där som gav de här grundarna huvudvärk där ett tag, kan man tänka sig.
Låter jobbigt.
Men det var inte allt. I samma vevan allt det här pågick så bytte de också fabrik från en fabrik i Israel till Portugal. Vilket i sin tur gav olika nyans på det vävda tyget. Alltså de matchade inte alls. Men nu i alla fall när vi snackade här om veckan så kändes det liksom pigga och taggade. Och det kanske är för att nu verkar vinden äntligen ha vänt.
Gud vad skönt. Har de några siffror att redovisa då från 2023?
Ja, men enligt det preliminära bokslutet för då förra året så ser bolaget ut att omsätta närmare 14 miljoner kronor. Och det är en ökning på 36% från året innan. Och det ser även mer hoppfullt ut på resultatraden. En vinst på 50 000 kronor, så en blygsam vinst men ändå en vinst. Och det är att jämföra med ett minusresultat från året innan. Och Matilda säger att de är väldigt nöjda med att både kunna växa och vända till ett positivt resultat givet ett år när många e-handlare hade det otroligt tufft.
Mm, hur har de lyckats vända bolaget efter de här tuffa åren?
Ja, men det är ju såklart väldigt intressant och relevant att fråga. Och enligt grundarna så är det mycket tack vare att bolaget har en stabilare kundbas. De återkommande kunderna utgjorde 40% ungefär av försäljningen under året, vilket är betydligt mer än tidigare, menar de. Och de har också lyckats att kapa marknadsföringskostnaderna, vilket har hjälpt mycket. Men med det sagt så sliter de fortfarande med saker som råvarupriser, en svag krona. Och att nykundsanskaffningskostnaderna fortfarande är höga.
Tar du med dig något mer från det här mötet då, Åsa?
Men absolut. Alltså, en sak som jag tyckte var väldigt intressant, för alltså de här produkterna, som sagt, de vill ta med den här lyxiga hotellkänslan hem till privatpersoner. Det är liksom, ja, men det är ju verkligen ett premiumsegment av lakan, morgonrockar och så vidare.
Det känns så fluffigt.
Det känns
eller fluffigt. Alltså hotellakanen är fluffiga.
De är fluffiga. Säkert är väldigt lena och silkiga. Alltså
det var
där.
Så jag menade. Ja.
Men jag tänker så här, alltså nu när ekonomin i samhället ser ut som den gör, det är många som håller i slantarna betydligt hårdare än tidigare. Man kanske är, eller kanske man är försiktigare med sina inköp.
Mm.
Och då tänker man sig, ha, okej, men det går ju ändå bättre för det här bolaget. Hur kommer det sig? Och då bara så här, min analys är att det kanske är så att folk vill köpa lite mer. Om man tänker att men det här är lite dyrare, det kanske är lite bättre kvalitet, det kanske håller lite längre. Så att man gör de här, det blir mer en mindre investering så att säga. I hopp om att den här produkten ska hålla lite längre än att man köper många billigare saker. Och just för att de sa ju också att de återkommande kunderna är fler än någonsin, så ja, det kanske är att man kanske väljer att köpa men lite dyrare med förhoppningen om att man inte kommer behöva köpa nytt lika ofta helt enkelt.
Mm.
Och sen kan det vara så också att de som är vana vid att köpa kanske ännu dyrare handdukar och bedset och så vidare kanske faktiskt sparar in på att istället handla av det här bolaget.
Mm.
Men det är mer en gissning snarare. Mm.
Men vad ligger priserna på? Alltså är det svindyrt eller är det liksom...
Vet inte exakt prislapp, men det är ju alltså... Det är inte som att gå till Mio.
Nej.
Typ. Alltså det är dyrare, absolut.
Mm.
Om man går in på hemsidan så det ser ju väldigt glossy och lyxigt ut. Liksom, och det är väl det som är poängen. Mm. Men man får ju betala för det också.
Mm.
Yes, men du, vad har du haft för möte? Jag har hört att det har tisseltasslats lite på redaktionen om vad du har gjort för något.
Ja, men jag har då pratat med Claes Moten. Och han är vd och grundare för sociala medier-appen Hammy. Som ni säkert har sett Breaky skriva om då och då. Du känner till dem, Åsa?
Oh ja.
Det var ju väldigt mycket snack om Hammy när den lanserades som en betaversion då i januari 2023. Och de ville då alltså attackera Facebook, TikTok och Instagram genom att göra sociala medier snällt igen.
Oj.
Vad det här innebär.
Vågat.
Det är väldigt vågat. Men Claes Moten menade då att sociala medier hade blivit något destruktivt och bara en passiv konsumtion av andra människors liv. De vill alltså få folk att aktivt bidra med innehåll, med content.
Okay.
Det var deras grej. Och jag funderade ju såklart mycket på det här och säkert flera med mig. Hur ska de lyckas med det här? Liksom, hur ska de kunna ta sig an de här stora bjässarna då som Meta och TikTok? Och jag har egentligen bara suttit och väntat på att proppen ska gå ur det här bolaget.
Alltså du menar att det inte kommer gå så bra helt enkelt?
Ja, precis så. Samtidigt så har de ju väldigt tunga investerare i ryggen. Haldora och Christian von Königsegg är med. Metas före Sverigechef Samri Hani, Microsoft tidigare Sverigechef Filip Barnekov och Voice vd Fredrik Hjelm och många, många fler. Så ja, det är riktigt så här.
Riktiga tungviktare.
Det är tungviktare på ägarlistan. Och de har då gått in med drygt 35 miljoner kronor till en värdering av 210 miljoner. Men det som Hammy vill göra har nu visat sig då vara väldigt svårt. I veckan så upptäckte jag nämligen att appen var borttagen från App Store när jag skulle gå in och kolla där. Och jag slängde mig på luren och fick tag i Claes Moten, vdn och grundaren.
Men vad sa han då? Berättade han vad det är som har hänt?
Han gjorde faktiskt det och han var ju väl, jag tyckte han var ärlig så. Men det är en ganska så här krånglig tidslinje med Hammy, för strax efter den här beta-lanseringen så skulle de genomföra sin första serie A-runda och så skulle de lansera då brett till sommaren 2023. Och Claes Moten visste att han ville gå in i USA redan från början, trodde att det skulle vara klart i slutet av 2023 då. Men här står vi nu i mars 2024 och appen är i borttagen.
Mm.
Och han säger då att målsättningen har varit att förändra ett invant beteende och det här har varit väldigt, väldigt svårt. De är alltså försenade med över ett år då med det här projektet och har fått dra ner personalstyrkan från 17 till 7 personer.
Oh, yeah.
Så det verkar kämpigt där. Men Det verkar ju inte vara över än, utan de har bara kommit på en ny lösning. Det är alltså därför den är borttagen, säger han.
Appen alltså?
Ja, appen. Och Claes kallar då den här lösningen för en killer feature. Härlig beskrivning där. Men han har fått munkavel från investerarna som inte vill att han avslöjar exakt vad det är. Och det här, ja, det är lite lurigt.
Lurigt, kan jag känna. Ja, verkligen.
Så
appen kommer alltså att finnas kvar, men innebär det att de redan har... Alltså det de har byggt sen tidigare, har det kastats i papperskorgen eller finns det kvar på något sätt?
Alltså 80% ungefär kommer att kunna återanvändas, men de kommer också behöva att bygga massa tillägg till detta.
Okej. Okay. Mm. Men de här 35 miljonerna som de har plockat in, de, har de bränt upp dem eller finns de alltså, kvar?
Vad jag förstår inte än, men jag vet inte hur mycket som finns kvar i kassan. Men vad Claes sa... så är det att de inledde en ny kapitalrunda i måndags då med både befintliga och nya investerare. Så vi får väl se hur det går då helt enkelt. Men alltså jag känner ju själv så här nu när jag står och pratar om Hammi att det är väldigt oklart. Alltså man vet inte vad de ska göra så här ett par år efter lansering. Och jag kan också tänka mig att investerarna börjar tröttna lite på det här. Alltså det är väldigt så här storslagna planer, vilja förändra liksom hela branschen för sociala medier, tro att man direkt kan gå in i USA. Det är mycket snack. Tänker du som jag här?
Alltså jag tänker precis som dig faktiskt, men jag tänker också att alltså den här tunga ägarlistan då, med riktiga liksom med stora entreprenörer,
ja,
och de har gått in totalt med 35 miljoner kronor. Visst, det är ju... Det låter ju verkligen som ett högriskprojekt det här.
Mm.
Men skulle det gå? Alltså skulle det här
då
liksom...
Då är det sjukt.
Och då vill man ha varit med på tåget, kan jag tänka mig. Och de här personerna också som har investerat 35 miljoner, det kanske... Alltså det är ju pengar. Ja. Men det kanske inte är så otroligt mycket för dem egentligen.
Nej. Men de kommer behöva mycket, mycket mer för att bygga det här också.
De gör det.
Vad jag förstår. Ja, alltså... flera hundra miljoner, vad jag förstår. Så vi får väl... Vi får se hur mycket de liksom vill gå in med.
Mm.
Men jag känner också så här, liksom, bara få folk att ladda ner en ny app till telefonen idag är jättesvårt. Alltså det måste ju ha syfter, det måste vara någonting som du verkligen behöver. Du har redan så mycket där ju. Och om man bygger och bygger och bygger och sen helt plötsligt ändrar på liksom modellen och affärsmodellen, då har man inte kanske riktigt hittat det som krävs där då.
Nej.
Så vi får se. Men fortsättning följer. Och du kan läsa mer om Hammi på breakit.se om du är intresserad.
In och läs.
Mm.
Och om du som lyssnar har inspel eller någonting att kommentera om det här så hör jättegärna av dig. Mig når ni på as@breakit.se.
Och mig når ni på julia@breakit.se.
Då var det dags för oss att ge er 5 snabba nyheter från veckan. Den amerikanska techjätten Apple beordras att betala böter på 1,8 miljarder euro av EU, motsvarande nära 19 miljarder kronor. Apple anses nämligen ha hämmat konkurrensen från andra streamingtjänster i iOS-systemet, det vill säga i iPads och på iPhones. Spotify, den svenska streamingjätten, har upprepade gånger anklagat Apple för just det här. Och i ett svar på EUs besked går Apple hårt åt den svenska streamingjätten som bolaget noterar redan har marknadsdominans i Europa. Bland annat skriver techjätten att den enda riktiga vinnaren på det här beskedet är just Spotify, som mellan raderna kallas otacksamma av Apple. Apple hävdar även att Spotify har varit djupt involverad i granskningen som lett fram till bötesbeloppet och att Spotify träffat företrädare för EU-kommissionen vid inte mindre än 65 tillfällen under den tiden då EU har utrett Apples ställning. Och Apple kommer att överklaga boten. Det fortsätter storma kring techprofilen Elon Musk. Nu har det gått några dagar sedan det rapporterades om en stämningsansökan där Elon Musk stämmer OpenAI. Och nu är det dags för nästa, och Elon Musk har återigen huvudrollen. Men den här gången så blir han stämd av 4 tidigare Twitterchefer, något som CNBC har skrivit om. De stämmer Elon Musk och X, som Twitter heter numera, på 128 miljoner dollar, motsvarande 1,3 miljarder kronor, för uteblivna avgångsvederlag. I deras stämningsansökan skriver de tidigare topparna, som inkluderar ex-veden Pagar Agrawal och finanschefen Ned Segal, att Elon Musk målade in sig i ett hörn med Twitterköpet och att han tog ut hämnden på dem personligen, bland annat genom att inte helga kontrakten som var skrivna.
Ett gäng veteraner från den kraschade kryptobörsen FTX och det anknutna bolaget Alameda Research har dragit in 17 miljoner dollar, motsvarande närmare 180 miljoner, i en kapitalrunda för en ny kryptobörs. Den här nya kryptobörsen går under namnet Backpack. Och det nya bolaget kliver in i det tomrummet som skapades när Sam Bankman-Frieds kryptoimperium FTX kraschade för över ett år sedan. Backpack, som är baserat i Dubai, kommer förutom en kryptobörs även att erbjuda en NFT-kollektion kallad Madlads. Med rundan så säger sig bolaget ha nått en värdering på 120 miljoner dollar, motsvarande 1,2 miljarder svenska kronor. Det storsatsande gamingcentret Space lägger ner sin verksamhet. Det var i slutet av 2021 som Space invigdes i Hötorgsskrapan i Stockholm. Och det här var en stor satsning från initiativtagarna Pophouse, som ägs av ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus och EQT-grundaren Conny Jonsson. De 7 nyrenoverade våningarna skulle fyllas av verksamheter inom gaming, musik, entreprenörskap och så kallad coworking. Men i söndags så loggade den sista gamen ut från Space högkvarter. Konferens och eventdelen hålls igång till och med juni. Space var en stor förlustaffär. Den senaste årsredovisningen för 2022 visar att bolaget omsatte drygt 90 miljoner kronor och rörelseförlusten låg på 119 miljoner.
Det var inte länge sedan som Renewcell gick om kull, men skam den som ger sig, för nu lanserar nämligen H&M, alltså en av Renewcells delägare och kunder, i ett samarbete med Harald Mix och Carl-Erik Lagerkrantz investeringsbolag Varias, ett nytt bolag på nästan samma område. Bolaget, som heter Syre, ska bygga ett dussin fabriker för återanvändning av polyester. H&M har redan tecknat ett avtal med Syre gällande leveranser av återvunnen polyester. Kontraktet är värt 600 miljoner dollar, en bit över 6 miljarder kronor över 7 år. Och det finns även en tredje finansiär, en klimatfond i USA. TPG Rise Climate skjuter till med 50 miljoner dollar i kapital och blir delägare. Okej, då är det hög tid för att gå in på våra snackisar, eller den här veckan snarare snackis. Vi tar nämligen det här tillfället i akt att köra en mega snackis helt enkelt, istället för, som vi brukar göra, två stycken. För det är ju som så att på fredag är det den 8 mars och den internationella kvinnodagen. Och det är ju en dag på året som media brukar uppmärksamma kvinnor på olika sätt. Men sett till affärspressen och som vi bevakar näringslivet, så handlar det ofta om att det fortfarande är långt ifrån jämställt.
Mm, och istället för att klaga på hur jäkla långsamt den här utvecklingen går, så bestämde vi oss för ett år sedan att istället lyfta de kvinnor som faktiskt finns i näringslivet med fokus på styrelserummen då. Så vi gjorde en lista med mängder av namn på styrelseproffs och uppstickare att hålla ögonen på, och det blev en absolut succé. Eller hur, Åsa?
Det blev verkligen en succé. Kort efter att vi publicerade den här listan så regnade det in tips på fler namn från våra läsare och poddlyssnare. Så vi bestämde oss då för att göra en uppdatering av den listan vi redan hade publicerat, vilket till slut gjorde att vi landade på hela 155 namn på kvinnor som äger styrelserummen i det nya näringslivet i Sverige. Och nu, kära lyssnare, är det dags igen.
Jajamän, och vi har ju suttit här ganska länge och gått igenom mängder av styrelser i bolag som Breakit bevakar, och även bett om tips från branschpersoner och fått in jättebra namn. Så på internationella kvinnodagen i år, på fredag 8 mars, så publicerar vi en helt ny lista med helt nya namn. 199 stycken, den största någonsin. Och det betyder nu att vi har kartlagt över 350 styrelsekvinnor. Mm. Wow! Klapp på axeln!
Alltså otroligt, faktiskt. Ja. Så det här vill du verkligen inte missa. Men du, Julia, varför tror du att det blev en så stor succé när vi publicerade styrelselistan förra året?
Ja, men jag tänker väl att ingen hade gjort det på det här sättet tidigare. Alltså den 8 mars är ju en dag då vi diskuterar jämställdhet, sätter det på agendan. Men här gjorde vi verkligen en insats för att visa vilka som styr eller vilka som kommer styra det svenska näringslivet framöver. Och dessutom, vilket jag tror då bidrar till den här succén, vi skapade ju personliga bilder till alla på listan så att de kunde dela att de var med här i sociala medier. Och det var ju här det small till ordentligt. Alltså vi tog ju bokstavligt talat över LinkedIn, Instagram, allting.
Det gjorde vi.
Det
var otroligt. Men om vi tittar på Almis årliga kartläggning av styrelser i det svenska näringslivet, så ja, men den senaste kommer ju nu senare i veckan, men vi har fått tjuvkika. Och ja, så det är deppig läsning. För Almi har ju granskat nästan 122 000 svenska aktiebolag och presenterat fördjupad statistik för 64 000 av dem som har minst 2 ledamöter i styrelsen. Och den här kartläggningen visar att andelen kvinnor som ingår i bolagsstyrelser uppgår till 21%, vilket är exakt samma siffra som i fjol. Utvecklingen har avstannat. Det har tagit stopp, helt enkelt.
Det har det. Och det är en sorglig utveckling. Samtidigt så kan det ju vara bra att kika på då hur det ändå har ökat över åren. Alltså när Almis mätningen startade 2013 så uppgick andelen kvinnor i styrelserummet till 17% och nu är det alltså 21% då. Långsamt går vi framåt, men vi kan ju ändå konstatera att det kommer dröja över 30 år innan styrelserummen är jämställda, och det är ju lite panik, kan jag känna. Fan, 30 år?
30 år?
Ja.
Det är lika länge som jag har levt.
Ja. Vad tänker du, Åsa?
Nej, men alltså det... Alltså jag fattar ju, om man kollar på siffrorna från förra året och sen siffrorna i år, visst, ingenting har hänt. Och man kanske inte bara kan mäta på ett år, det kanske är för kort tid. Men man tänker ju ändå att någonting borde väl ha hänt. En liten till styrelseledamot.
Det har inte hänt någonting på några staplar.
Ingenting.
Nej.
Men jag tänker också så här att i Almis rapport då, så skrev man att forskning visar att bolag som har med jämställdhetsaspekten i sitt företagande har större framgång än andra företag. Och alltså, det här vet vi ju. Det är ju egentligen ingenting nytt. Det pratas om och har gjort det ett tag. Men ändå händer ingenting. Och då blir man så här, okej. Vad är då lösningen? Men det kanske inte bara finns en lösning, utan det finns kanske saker som, alltså flera saker som måste samverka.
Och vi tänkte prata mer om det här nu ju, vad man kan göra. Ja. För att bara stå här och klaga på den här sketna utvecklingen.
Nu ska vi sluta gnälla, tänker vi. Och därför har vi tänkt att ta upp 3 olika lösningar och argumenter för och emot de här lösningarna. Är de bra eller är de kass? Och såklart vill vi att du som lyssnar gärna hör av dig och säger vad du tycker. Är de här lösningarna bra eller är det rent ut sagt smörja? Men ska bara tillägga så här, att de här lösningarna är inte någonting som vi faktiskt förespråkar eller föreslår, utan det här är endast lösningar som vi diskuterar för diskussionstillfällets skull. For the sake of argument for now.
Så vi drar igång.
Vi drar igång.
Med lösning 1.
Få höra.
Den är då kvotering. Och jag undrar, vad tänker du om det här, Åsa? Så kan det göra styrelserummen och näringslivet mer jämställt? Liksom, är det en bra lösning med kvotering?
Alltså det här känns som ett superkänsligt ämne oavsett vem man frågar. Och alltså kort och svaret, ja. Det kan nog absolut göra stor skillnad för jämställdheten. Även om det känns lite diskriminerande mot män. Men om man tänker så här då. Säg att du, Julia, eller jag, båda kvinnor, söker ett jobb och har gått vidare i en rekryteringsprocess. Vi säger att det är du, exempelvis. Och så får du på något sätt höra att det står mellan dig och en man. En av er kommer få det här jobbet. Ni är exakt lika kompetenta, exakt samma erfarenheter och allt sånt där. Därefter får du höra att det är du som kommer erbjudas det här jobbet för att du är kvinna. Hur hade det känts för dig?
Min tanke, jag tänker så här. Alltså jag tror aldrig att en arbetsgivare anställer någon bara för att den är kvinna, utan arbetsgivaren måste tro på att du klarar av att göra det här jobbet oavsett kön. Så jag hade nog känt mig fine med det. Vad tänker du?
Alltså jag är helt på samma spår. Alltså så här, om det hade varit jag hade helt ärligt talat inte brytt mig. För jag vill ju ha jobbet, eller hur?
Ja.
Nej, men jag har ju mitt sikte, jag vet vad jag vill ha. Och som du säger, en arbetsgivare skulle ju inte anställa någon endast för att personen är kvinna. Hon måste ju fortfarande leverera, right?
Ja, det finns alltså, leveranskrav.
Ja, man kan ju inte bara anställa någon sådär, som inte kan leverera. Nej, nej, nej. Alltså, bolaget behöver ju ha de resultaten som krävs, helt ja. Enkelt. Plus att om det hade varit så att liksom det stod mellan mig och en man, vi var exakt lika kompetenta och det här var mitt trumfkort, då skulle jag spela det.
Du skulle spela det?
Ja, varför inte?
Såklart.
Om det är ett jobb som jag vill ha.
Ja.
Men om man å andra sidan, om man ska argumentera på andra, alltså, då kommer jag vara så här. Okej, om man känner att nej, men det här är inte en arbetsgivare som jag vill ha, som liksom anställer mig för att jag är kvinna. Nej, men då får man ju tacka nej i sådana fall.
Mm.
Men personligen hade jag inte sett det som något större problem, tror jag.
Nej. Och jag har ju pratat lite med en av mina kompisar om det här faktiskt. En kvinna. Hon sökte jobb då på en väldigt mansdominerad arbetsplats. En drömarbetsplats för henne. Och i den här jobbannonsen då så skriver bolaget att vi vill uppnå mångfald, därför söker vi kvinnor för den här tjänsten. Alltså de sökte ju endast kvinnor då. Då vet ju min kompis att hon har en fördel just för att hon är det könet som de vill ha. Och den här arbetsplatsen arbetar ju också förmodligen för att göra det mer jämställt då.
Mm.
Och dessutom så tycker jag att det är bra och veta liksom vad det är för folk som jobbar där. Alltså om du är ensam kvinna bland 25 män så kanske du vill veta det direkt, om du nu inte skulle vara bekväm med att jobba på en sån arbetsplats.
Absolut.
Mm.
Och jag tänkte så här, när vi ändå är på det här ämnet så tänkte jag bara nämna att förra sommaren så gjorde jag en intervju med en person som heter Gina Zachrisson. Hon är bankir på investmentbolaget Goldman Sachs. Och då var hon aktuell med en bok med titeln Maktskifte, jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten. Och den här boken handlar om hur den svenska näringslivseliten då ser på jämställdhet och hur det ska bli mindre mansdominerat. Och i den här boken så intervjuade hon 50 kvinnliga höjdare inom näringslivet då. Och majoriteten av de här personerna som hon intervjuade var mot kvotering. Och ett citat här som hon sa till mig var att det verkar som att kvinnor är jättekänsliga för att få en chans primärt för att de är kvinnor.
Intressant.
Intressant. På ett sätt köper jag det, på ett sätt icke.
Samma.
Okej. Okay. Du som lyssnar, vad tycker du? Hör av dig. Mig når ni på asatbreakit.se.
Och mig når ni på julia@breakit.se. Men du, då rullar vi in på lösning två här direkt.
Ja.
Och det handlar då om att lagstadga. Kan det här vara någonting? EU kom 2022 med tvingande regler som sa att alla börsnoterade bolag med minst 250 anställda måste ha en jämställd styrelse 2026. Och det här förslaget antogs först 10 år efter att det hade lagts fram. Så det har tagit ganska lång tid att diskutera. Det här innebär då att det underrepresenterade könet, som ju oftast är kvinnor då, skulle utgöra minst 40% av de icke-verkställande styrelseledamöterna. Och företagen som inte följer det här riskerar att få böter. Men Sverige kritiserar det här direktivet och det beror då på, som jag förstår det, att vi kan stödja oss mot undantagsregeln. Och dessutom så närmar vi oss redan det här kvantitativa målet om jämställda styrelser på 40%. För i Sverige så är andelen kvinnor som sitter i börsbolagens styrelser nära 35% då idag. Men även om vi inte omfattas av kvotering nu så är risken stor att det här direktivet kommer gälla oss för eller senare. För att de här länderna som omfattas av kvotering kommer ju troligtvis ha en snabbare utveckling.
Mm.
Och Sverige riskerar ju då att hamna på efterkälken här, helt enkelt. Och börsbolagen har historiskt sett haft ett större ljus på sig att ordna upp det här. Och det kanske borde bli dags nu för de onoterade bolagen att också få ljus på sig. Eller hur? Tycker inte du det, Åsa, också?
Jo, det tycker jag verkligen. Alltså på ett sätt så, även om Sverige inte omfattas av det här EU-direktivet, så känns det som att Sverige liksom, gud, nu drar jag alla i det här landet över en kam. Men det känns som att det här, vi är i framkant. I liksom, tekniskt, i arbetsmiljö, i jämställdhet.
Ja, allt.
Sverige vill vara bäst i klassen på något sätt.
Ja.
Så det känns som att även om det här inte liksom omfattar Sverige, så känns det som att Sverige fortfarande vill vara bäst och kanske ändå siktar på att leva upp till de här siffrorna som EU vill se.
Ja.
Men ja, fast nej, säg emot mig själv här. Det kanske hjälper att vara omfattande, för då måste man ju.
Då måste man ju, ja. För här kan vi ju halka efter då. Men Sverige, alltså, vi är också ganska snälla. Jag tror inte att det, vi kommer sätta in en lag på att alla aktiebolag, alltså inte bara de börsbolagen utan alla, ska ha jämställda styrelser. Det är ju som att säga då att männen liksom flyttar på er. Alla män ju. Utan det här är någonting som man får ta ansvar för själv och bestämma hur det ska se ut. Jag vet att Almi jobbar mycket med det här idag. Men jag vet att de också har problem med ens få företag att ta steget till att hämta in externa ledamöter i styrelserna. Alltså lagen säger att du ska ha minst 2 stycken, en ledamot och en suppleant då. Oftast är det ju partners i en relation, en fru och en man som sitter i styrelserna. Och då har man ju inte valt att ha ett aktivt styrelsearbete. Utan ju fler styrelseledamöter, desto mer ökar mångfalden, säger sig självt ju.
Absolut.
Så det är ganska låga krav här. Men vad tänker du mer om att lagstadga? Åsa.
Ja, alltså, när jag snackade med Gina Zachrisson här då för ett tag sedan så frågade jag henne vad hon tror måste hända för att näringslivet ska bli mer jämställt. Och nu pratar vi liksom näringslivet generellt, inte bara styrelser. Och hon sa att hon har svårt att tro att en förändring kommer att komma organiskt. Och att en konkret åtgärd skulle kunna vara att lagstadga om 50-50 föräldraledighet, helt enkelt, menar hon. Men där, alltså, där kan man ju argumentera emot. Alltså, skulle det verkligen fungera på individnivå? Själv så hade hon ingen aning, men hon menade då att man måste vara drastisk om man vill ha en förändring. Och att för vissa individer så kanske det skulle vara jättejobbigt med just 50-50 föräldraledighet. Men vill man göra förändringar på samhällsnivå så är det här som krävs, helt enkelt, menade hon. Så ja, ska vi se förändring så behöver vi lagstadga, tror jag. Eller någonting drastiskt, helt enkelt. Jag kan inte komma på någonting annat än just att det ska gälla, eller komma in på liksom, diskussioner om lagar där. För uppenbarligen
funkar ju inte idag.
Det funkar ju inte. Om alla ska vara så här, alla tar sitt ansvar. Yay, bra. Alltså, vi ser hur det går, vi behöver inte göra det experimentet igen. Vi vet ju vad det blir för resultat. Och visst, som du säger, det går framåt. Men det går ju otroligt, otroligt långsamt framåt. Så vi kan ju lämna det här till generationer som kommer.
Som inte finns.
Som inte finns än.
Ja.
Men ja, nej, jag tror att man behöver vara mer drastisk, absolut. Men då så, lösning 3. Vad tror ni om det här? Att tjata och medvetandegöra. Detta tjat, oj. Det här var något som jag och Lena Apler snackade om när jag träffade henne senast, det var i december. Och då pratade vi om mångt och mycket, men bland annat om jämställdhet i näringslivet. Och då konstaterade hon att visst, all förändring går långsamt. Något som vi också sett gällande jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper. Och hon sa ju, of course, det är ju inget som sker på ett år, utan det är en långsam process där man måste just nöta, gnata, tjata och medvetandegöra hela tiden.
Tjata, tjata, tjata.
Vad tycker du om det, Julia?
Ja, men jag känner ibland att jag är så jävla, ursäkta språket, trött på att tjata. För man är ju kvinna, och som kvinna känner man sig ibland rätt trött och överkörd, och man vill bara att alla, inklusive männen, ska fatta varför det här är viktigt. Så. Punkt.
Punkt. Ja, men Apple snackade också om 17-nätverket som hon varit med och grundat. Och det är ju ett nätverk för att stötta och inspirera kvinnligt företagande och ägande. Och det här nätverket hade en gala i december. Och gästerna som var där hade en sak gemensamt. Och det var att typ alla var kvinnor. Det fanns bara ett par undantag. 2 män var där. Och när Lena Apple och jag snackade om det här så sa hon att nästa år så måste de se till att det kommer fler män än så. Hon vill nämligen inkludera män i det här nätverket så att det inte blir ett forum där kvinnor sluter sig mot den andra delen av populationen. Och det finns mängder av män som lyfter kvinnligt entreprenörskap, exempelvis. Och alltså det här tror jag är superduper viktigt, att man kan inte se jämställdhet som en kvinnofråga. Det här handlar om hela samhället, det här handlar om hela näringslivet, där både män och kvinnor, eller vad man än identifierar sig om, behöver delta och göra sitt, helt enkelt.
Det är för, inte vi och dem.
Nej,
liksom.
Det är inte vi och dem, det kan inte vara vi och dem. För jämställdhet ska ju handla om att, ja, men om vi bara tittar på bolag liksom. Finns det jämställdhet i bolaget så går det bättre för det bolaget, helt enkelt. Så det handlar ju här, alltså, jämställdhet handlar ju inte om att det ska bli bättre för kvinnor och sämre för män. Det ska ju bli bättre för alla.
Lyssna på forskningen.
Lyssna på forskningen, exempelvis. Så ja, du som lyssnar, vad tycker du? Är det här någonting att ha eller är det regelrätt smörja?
Hör av dig.
Vi vill veta vad du tycker. Ja, vad säger du, Julia?
Man är helt svettig här.
Man är helt svettig. Gud, jag behöver alltid kaffe sen här.
Kul, men det är viktigt, fan, det är viktigt att snacka om det här.
Det är det. Mm. Jag tycker att det är jättebra att internationella kvinnodagen finns. Det vore ju bättre om den inte hade behövts finnas. Mm. Men det är också ett bra sätt att för media, tänker jag, att ha en tydlig krok att kroka upp den här diskussionen på. Och framförallt se fram emot publiceringen av vår maffia styrelselista.
Ja, det får ni inte missa.
199 kvinnor listar vi, som är riktiga, riktiga starka tillskott till styrelser.
Ja.
Kanske man kan hitta någon
om man söker. Ja, in och sök där.
In och sök, absolut.
Alla branscher finns med.
Men då så, ska vi säga så?
Så gör vi. Tar vi helg?
Vi tar helg, det gör vi. Ni som lyssnar, tack för att ni är med oss.
Tusen tack.
Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.